Nu startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, nummer 1348. Ibrahim Isak ska vi höra. Han är ordförande i Syriska riksförbundet och han berättar om kriget och eländet i sitt gamla hemland, om olika religioner och grupper, om omvärldens inblandning i jihadister och stöd från Saudiarabien och Gulfstaterna, och om den här mystiska nervgasattacken i augusti. Lars-Gunnar Liljestrand är en av de fyra jurister som har skrivit den läsvärda och nyutkomna boken Lagen mot krig, om FN-stadgans förbud mot aggressionskrig, som ofta förvandlas till försönande omskrivningar av typen humanitär intervention. Men först ska vi, inspirerade av Louis Armstrong, utdela rosor.
Oh, Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, Stacy Brown.
Ja, Monica Schelin, vilka är det på sistone som har gjort något good, bon, bra, så mycket så att de är värda en ros från Radio Tuff?
Det är bland annat Tuffs senaste projekt då, en skola bland Bolivias ursprungsfolk. Styrelsen beslöt att Tuff till att börja med skulle bidra till en grundplåt på 10 000 kronor. Ledamoten av Tuffs styrelse, Bolivia födde Fernando Quiroga, är initiativtagare och han sköter förbindelserna.
Ja, på 90-talet samarbetade vi ju med en boliviansk grupp som försökte hjälpa Sierra-Nå-folket i indianbyn Iviato med att återfå sina jaktmarker. Och Tuff bidrog faktiskt med hela 2 miljoner kronor så att byborna kunde köpa tillbaka tiotusentals hektar urskog. Och sen en ros till Stefan Lindgren som mycket intressant och kunnigt inledde ett offentligt Tuffmöte om Ryssland den 23 september. Han redogjorde för Rysslands roll under Syrienkonflikten och tog också upp ryssarnas inställning till HBTQ-frågor. Han försökte också balansera den ofta så negativa skildringen av landet. Och en rysk definition av ordet diplomati är väl värd att citera.
Du måste prata med hunden medan du syr en munkorg åt honom.
Och sen en ros till mötet Nej till krig mot Syrien i Stockholm den 15 september. Bland talarna fanns Ibrahim Isak, ordförande i Syriska riksförbundet. Han tyckte att guldstaternas kungar och prinsar, Saudiarabien och så vidare, som stöder rebellerna, inte är kapabla att läxa upp Syrien om demokrati och mänskliga rättigheter, eftersom deras egna invånare förnekas detta. Om USAs inblandning kommenterade han så här.
Vi har inte heller glömt Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, Korea, Somalia, Afghanistan, ej heller vårt grannland Irak.
Och han berörde också frågan om vilka som använt nervgaser och hänsyftar på det allt större inslaget av extremister bland rebellerna. I frågan om vilka som använt nervgasen, sarin, påpekade Ibrahim Isak.
Är Al-Qaida kapabla att planera och verkställa attacker mot USA som i den 11 september, så är införsel och användandet av saringas i Syrien en tämligen banal uppgift för dem.
Och han betonade att han ville ha ett sekulärt, enat, fritt och självständigt Syrien. Och om stund hörs han själv här i Radio Tuff. Och sen en ros till professor Gunnar Westberg, aktiv i Läkare mot kärnvapen. Och han hördes 25 september i Dagens Eko och påminde om att 100 000 iranier ännu lever med skador efter irakiska gasattacker på 80-talet då väst stödde Irak. Många utsattes för senapsgas och behöver medicinsk behandling för lung- och ögonskador. Men de skärpta sanktionerna mot Iran gör det nästintill omöjligt att få tag i medicinen.
Det finns inga sanktioner mot mediciner. Ändå är det en stor brist på nästan all medicin i Iran på grund av att ingen bank i väst är villig att föra över pengar från Iran till de företag som säljer medicinen. Westberg besökte Iran förra året och kunde då se hur sjuka och gasdrabbade människor inte får den vård de behöver för att överleva eller för att slippa bli blinda. Sanktionerna sägs hela tiden vara riktade mot regeringen och militären, men det känns som ett hån för de som lever i Iran. I verkligheten är det civilbefolkningen som drabbas.
Hoppas det bättre sig nu när USA och Iran är på någorlunda vänskaplig fot.
Ja.
En ros till den argentinske mottagaren av Nobels fredspris 1980, Adolfo Pérez Esquivel, som i brev till president Obama påmint om att Martin Luther King just innan han mördades föreslog civil olydnad för att stoppa det amerikanska kriget i Vietnam. Om målet för det västliga stödet till syriska rebeller hänvisar han till den brittiske veteranjournalisten Robert Fisk, som anser att det är att försvaga Iran och att förhindra bildandet av en palestinsk stat som är en av orsakerna. Och sen en ros till Monica.
Ja, till den förre svenska utrikesministern och FNs vapeninspektionschef Hans Blix, som varnat för ett nytt Irak genom ett militärt anfall mot Syrien. Han citerar den amerikanske utrikesministern John Kerry som kallat gaskriget i Syrien en obscenitet, men menar att kriget med sina 100 000 dödade syrier är en ännu större obscenitet. Den amerikanska presidenten är han ingalunda bara kritisk mot, utan skriver:
i respekt för folkrätten är Barack Obama, själv jurist, på ljusårs avstånd från Bush-administrationen, vars FN-ambassadör John Bolton blev berömd genom uttalandet att han inte skulle sörja om FN-skrapans 20 övre våningar föll ner i East River.
Och sen över till ett lockande möte i TUF. Det är förra rektorn vid Skeviks folkhögskola, Lena Lönnqvist, som inleder om Palestina och Israel. Hon var i vintras ekumenisk följeslagare på Västbanken och har alltså ganska färska erfarenheter av tillståndet där. Välkommen alltså till TUF-lokalen Mygdalsvägen 80, onsdag den 2 oktober klockan 19.00. Fika, gemyt och debattglädje ingår.
Slutligen en ros till Jan Guillou som 22 september i Aftonbladet ironiskt och roligt skrev om Expressens många sensationella lögner om honom under flera decennier. Allt ifrån att han för 40 år sedan tillsammans med nazister skulle ha planerat ett eldöverfall mot en judisk barnkoloni och att han skulle ha ingått i en mordkomplott mot polismästare Hans Holmér, till att han nu rent av på en löpsedel påstås ha gjorts arvlös av sin mamma. Det påminner oss om 1997 då Expressen på en helsida hängde ut mig och TUF med hjälp av lögner, bildmanipulation och historieförfalskning. När vi i Radio TUF den 21 december 97, det var ett tag sedan, den gången avslöjade alla osakligheter i Expressen, avslutade vi sändningen med följande limrik: en nybliven brudkum i Hessen blev helt impotent utav stressen, men när kvällsblaskan kom, han lindade om, för allt kan ju stå i Expressen. Välkommen på telefon från Sundbyberg till Radio TUF, Ibrahim Isak. Du var en av talarna vid ett möte söndagen den 15 september i Stockholm som hade titeln Nej till krig mot Syrien. Är du från Syrien?
Jag är från Syrien. Och då ska man förstås fråga, vad är du för någonting? Är du sunni, är du alavit, är du shiit, kristen eller vad då?
Alltså från början, jag är syrian ortodox och så tillhör till kristna minoriteten i Syrien.
Jaha. Har du några släktingar kvar i det otäcka krigiska Syrien?
Ja, olyckligtvis. Det finns många. Alltså från mor och fars sida.
Jaha. Vad säger de om läget idag? Är de förtvivlade?
Läget är bedrövligt. De är förtvivlade och det är, ja, det är brist på allt. Nästan. Inte minst säkerhet.
Ja. Är det området där de bor, är det drabbat utav kriget?
Området har varit skonat i början av kriget och konflikten, men nu är det drabbats också, så att det är norröst om Syrien, det gamla Mesopotamien, alltså Al-Hasakeh och områden runt omkring. Förut var det skonat, men nu är det grupper som vill gärna ta över det här området, precis som alla andra områden.
Vilka grupper är det?
Vad vi vet nu att det finns en stark grupp som heter Jabhat al-Nusra, som är Al-Qaida grupp, alltså de stöds av Al-Qaida och får pengar av
Saudiarabien och Qatar.
Ja, Saudiarabien och Qatar, alla prinsar och kungar där, alltså det är de som stödjer Al-Qaida i Syrien. Och det är de här grupperna som kryper mot de här områdena.
Är de där Al-Qaida eller Al-Nusra, är det syrier eller är det främmande jihadister som har kommit in i Syrien under kriget?
När kriget och konflikten började så fanns det syrier där, men nu vet man inte vem är vem. Men tyvärr är det så att det finns folk som kommer från utlandet. Folk som kommer från Tunisien, nu är det också talas om folk som kommer från Palestina, från Marocko, Libyen och även från områden i gamla Sovjetunionen. Alltså har folk blivit plötsligt muslimer och Afghanistan.
Du menar Tjetjenien och...
Precis.
Aha. Hur börjar det här egentligen? Var det den otäcka Assad som började bomba civila? Så har det beskrivits i den västerländska pressen som ju har varit ganska ensidig, måste jag säga. Hur började det för 2,5 år sedan?
Det började precis som alla andra i arabländerna, alltså den här arabiska våren. Alltså folk trodde att nu är det vår och nu är det demokrati och folk vill ha lite mer demokrati i Syrien som alla andra länder, och det har man rätt i. Men plötsligt började det och bli en beväpnad konflikt med mycket vapen som kom till området, och det fanns vapen i Syrien, alltså ja, i alla hus och hem nästan.
Ja.
Så då började konflikten och folk började skjuta på varandra. Det är svårt att veta vem har börjat, alltså med första kulan. Alltid händer, men det började, och ja, våld föder våld, alltså det är det som händer.
Jag såg, läste Hans Blix, du vet, vapeninspektören. Han citerade amerikanska utrikesministern John Kelly, som hade sagt att användning av nervgas var en obscenitet, men sa Hans Blix, det är en ännu större obscenitet att 100 000 människor har dödats med så kallade konventionella vapen.
Ja,
det är hemskt.
Ja, det är jättehemskt. Alltså, det är oavsett vad du använder och döda folk. Alltså, när det spills blod så är det blod som spills och det är folk som dör. Oavsett vilka metoder. Alltså, alla andra områden, och inte minst alltså USA och alla andra länder, har använt och konventionella vapen för att döda folk, alltså fosfor, vita fosfor och sånt. Och så, ja. Även USA har använt konstiga vapen i Irak. Och nu är det de också, deras soldater, som är drabbade. Men tillbaka till Syrien, alltså vi vill inte att folk ska dö på oavsett alltså vilken vapen som är. Alltså vi vill gärna att det ska bli demokrati och folk ska kunna bo ihop och leva ihop som förut.
Varför har England, Frankrike och inte minst USA tagit så stark ställning för rebellerna som de vill ha stött, kanske till och med vapen. Varför det?
Alltså, var och en av dem har sitt intresse. Alltså, vi backar lite bandet till 1916. Och lite mer i historien. Alltså,
Första världskriget.
Precis. Sykes-Picot och du kommer ihåg alltså den här avtalet, Sykes-Picot-avtalet, och vi går lite tillbaka också med Balfour Agreement, där man gav judar ett land i området som heter Palestina, och då blev det Israel. Och det var Balfour från Storbritannien, och vi går tillbaka till Frankrike som har ockuperat Syrien under en lång, lång tid, alltså, och dödat folk där också. Så de har intresse, alltså ekonomiskt och allt annat. USA har Israelområdet och vill gärna att Israel ska fortsätta vara starkt, och alla andra måste vara svaga i området och inte kunna utgöra någon hot mot Israel. Det är USAs syn i området, och det är flera av deras ledare och Jimmy Carter och alla andra som har funnits i det här området har förklarat det klart tidigt att den här balansen måste rubbas, och det är bara Israel som ska vara starkast i området.
Spelar Syriens vänskap med det förtalade Iran någon roll i USAs agerande? Nu har ju USA börjat att prata med Iran i alla fall.
Alltså, ja, politik är en jättestor spel. Alltså, man kan inte förstå någonting, och det ändras. Alltså, vem är din kompis och vem är din vän och vem är din fiende? Mm. Nästa dag, alltså, Turkiet var vän till Syrien för 3 år sedan. Nu är det fiende. Ja, det spelar jättestor roll, för att Iran stödjer Hezbollah, som är shiiter i området i Sydlibanon, som utgör någon form av hot mot Israel. Så visst finns det möjlighet att försvaga dem, så varför inte? USA hade Shah där i Iran, och när han var inte demokratisk heller, alltså, men när han försvann så var det Iran blev fiende.
Ja, men, det blev en demokrati. Ja.
Precis, ja. Det är inte den här demokratin. Och när Hamas blev i området och valdes på ett demokratiskt sätt i Palestina,
i Gaza.
Precis, i Gaza, så sa USA och Israel nej, det är inte den här demokratin som vi är efter. Det är precis som Juan Muslimin, alltså den här muslimska bröder i Egypten, som valdes också på ett demokratiskt sätt. Men nej, det är inte den här demokratin. Alltså demokratin som västern vill ha är något annat som man inte förstår. Alltså, det är jättesvårt att förstå.
Du pratade lite grann på det här opinionsmötet, Ibrahim Isak, för några söndagar sedan i Stockholm, om användningen av saringas, det där hemska giftet som man påstår att Assad-regimen använde. Vad anser du om det då?
Alltså, jag backar bandet lite vad var det, alltså 2001 när Al-Qaida och Osama bin Laden hade planerat att göra den här 9/11 eller 11 september i USA, och de kunde trots FBI och CIA och allt bombardera alltså där och göra den här med flygplan och den här stora som har hänt.
Ja, du menar så, när 3000 amerikaner dödades
precis,
World Trade Center och i Pentagon.
Det stämmer. Och kan Al-Qaida göra det där i USA, trots allt den här, så kan de göra det i Syrien också. Det är vad vi tror. Och det är inte alltså, det var 30 maj 2013 upptäckte turkiska poliser, alltså, eller vad heter de, tullpoliser,
ja.
Precis, myndigheterna där, att det finns Al-Qaida medlemmar som försökte smuggla in saringas, alltså, in i Syrien, och beslagtog det, alltså, så det är vad vi tror, alltså, att Assad är inte dum, som du sa också i din artikel där, alltså, han är inte galen. Han förstår att USA väntar på att han ska använda den här kemiska vapen för att attackera, eller det blir helvete för honom, så jag tror inte att han ska ge dem den här chansen. Så om det är någon som har gjort den här, så måste det vara någon annan. Jag försvarar inte Assad, alltså, och jag vet att det händer att man dödar på olika sätt, alltså från olika sidor. Alltså, det är, ja, alla dödar nu, men jag tror inte att det är regeringen som har gjort den här.
Du är alltså ordförande i Syriska riksförbundet här i Sverige. Är ni mycket aktiva nu på grund av det här eländiga kriget hemma i Syrien?
Alltså, vi som organisation är politisk och religiöst oberoende organisation som paraplyorganisation för syriska föreningar i Sverige. Vi är aktiva och vi försöker att hjälpa nyanlända syrier för att kunna anpassas till det här svenska samhället och försöka att hjälpa dem att integreras med hjälp av språkkurser, med hjälp av kontakt med myndigheter.
Jättebra.
Det är vad vi försöker att göra, men som sagt, bland våra medlemmar, medlemsföreningar och deras medlemmar.
Så ni är finns både sunni och shia muslimer, alaviter och kristna i ditt riksförbund?
Det stämmer. Under våra riksförbund så finns det de här föreningar, syriska föreningar i Sverige, och där finns det medlemmar som tillhör till alla religioner och sekter som finns i Syrien. Och det finns också folk som stödjer regeringen och folk som stödjer rebellerna. Vi har alla.
Slutligen, minns du vad du avslutade ditt tal inne i Stockholm med? Du sa att Syrien, du var för ett Syrien som var självständigt, enat, sekulärt.
Precis. Sekulärt, ja, det är jätteviktigt. Alltså, vi vill ha det sekulärt. Alltså, vi är trötta på religion. Alltså, vi har skapat tre religioner i området under 3000 år. Alltså. Så nu räcker det. Alltså, vi vill gärna har det utan religion, eller även om det finns folk som är religiösa och folk som vill ha religion, så får de ha det, men vi vill ha ett demokratiskt land, inte styrs av religion eller lagar som kommer från religion eller från heliga böcker.
Jag skulle önska Ibrahim Isak att du inledde ett möte här ute i Tyresö någon gång i november. Ställer upp på det?
Vi ställer upp, alltså det är vad vi vill. Vi vill gärna stoppa det här kriget i Syrien och stoppa kriget mot Syrien också, som är jätteviktigt för oss. Det räcker blod, alltså vi vill inte ha mer blod.
Tack så hjärtligt. Hoppas vi om några år kan prata om mera angenäma, trevliga saker än det här eländet i Syrien.
Det hoppas jag också, att det tar slut och vi kan träffas och prata om något annat.
Tack Ibrahim.
Tack Åke.
Ja, det är fortfarande Radio Tufft du lyssnar på. Och med på telefon från, är det Muskö eller Älvsjö?
Det är Älvsjö Lars Gunnar
Liljestrand, är det i varje fall.
Ja.
Som är ordförande i Afghanistans solidaritet. Och jag har hört honom förut här på radion i detta ämne. Men du är en av författarna. De fyra författarna till en bok som har fått mycket beröm. Lagen mot krig. Vad handlar den om? Finns det inga lagar mot krig? Finns det?
Ja. I högsta grad. Det är FN-stadgans våldsförbud. Det är grundpelaren i FN-stadgan är artikel 2.4 och 2.7 stadgar då att staterna ska avhålla sig om hot av våld eller om våld eller hot av våld. Och det finns bara två undantag, och det är självförsvarsrätten enligt artikel 51 och så om säkerhetsrådet beslutar om användandet av våld för att säkra och återställa internationell hot mot internationell fred och säkerhet.
Men då är det rätt många stater till och med inom säkerhetsrådet som har brutit mot dessa lagar.
Ja, det är det. Och det var föranledde oss att skriva den här boken. Det är den utveckling som varit med ständiga bombkrig som har brutit mot våldsförbudet under de senaste 20 åren. Egentligen med start bombkriget mot Jugoslavien 1999.
Men det försvarade man ju så tjusigt med att det bara var en humanitär intervention.
Ja, och det är väl här i väst framför allt som det har från folkrättskunniga och en del i alla fall, inte alla men en del, och från politiker och från västmakterna förts fram att det på något sätt skulle ha börjat utbildas en ny folkrätt som skulle kunna göra undantag från FN-stadgans våldsförbud. Och då myntades sådana här begrepp som humanitär intervention, responsibility to protect och
ansvar för att skydda, ja, skydda civilbefolkningen.
Och preventivt självförsvar, alltså att en stat, sa man i väst, skulle kunna gå till anfall mot en annan innan, även innan det förelåg något angrepp, med det syftet då som man skulle säga att man ville förhindra ett kommande angrepp. Alla såna här påståenden då saknar legal grund och har inget stöd i FN-stadgan. FN-stadgans våldsförbud är absolut.
Men hur kan man säga att man skyddar civila om man använder västmaktens specialmetod att bomba från luften? Då vet man ju att en massa civila stryker med, även om det kallas för tjusigt som collateral damage, alltså indirekta förstöring eller något sånt.
Ja, det är ju så. Historiskt så vet vi ju det, att sådana här interventioner, vilka vackra förevändningar det än varit, oftast eller så gott som alltid har lett till en mycket större blodspillan och antal civila offer. Och egentligen var det ju den insikten som låg bakom FN-stadgans våldsförbud när man i San Francisco 1945 skrev FN-stadgan. Det var att man hade ju sett alla de här lögnerna faktiskt som axelmakterna, Nazityskland, Italien och Japan, använde för att intervenera i andra länder. Det var ju, man skulle ju skydda både den ena och den andra, och det var vackra fraser om skydd för civilbefolkning och minoritet.
I den här läsvärda boken Lagen mot krig, som faktiskt Tuff har skaffat för att prångla ut till det intresserade, vad skriver du själv om där, Lars-Gunnar Liljestrand?
Ja, jag skriver då om drönarattacker, targeted killings, bombkriget mot Jugoslavien 1999, Afghanistankriget, kriget, interventionen mot Libyen, och sen skriver Rolf Andersson och jag ihop om Syrien och hoten mot Iran. Boken i övrigt tar ju då upp ganska noggrant och går igenom FN-stadgan, de viktigaste paragraferna, och våldsförbudet och självförsvarsrätten och sanktioner. Och tar också upp sånt som internationella domstolens utslag i olika frågor.
I Libyen, där var ju vi svenskar med på ett barn. Och det var ju för att skydda civila, sa man. Men det bombades ju friskt. Har någon aning om hur många civil som strök med? Jag tror att något barnbarn till Gaddafi dödades.
Ja, barnbarn mot Gaddafi tror jag dödades i en tidigare attack, några år tidigare, när USA som repressalier
påstått
attack mot ett diskotek i Tyskland. Men det här är ju uppgifter som är svåra att få bekräftade. Guardian, tidningen The Guardian, hade en artikel efter Libyenkriget där man sa att om det här skulle vara för att skydda civila, så var det ett praktfullt fiasko.
Ja.
Då beräknar man, det här är ju väldigt osäkra uppgifter, mellan 10 och 20 000 dödade och långt fler skadade. Och då har man ju olika uppfattningar om hur många offer som Gaddafi-regimen skulle ha orsakat innan. Det påstås ju vara ett blodbad, men det var alltså under 1000. Några hundra är den uppfattning som kvarstår hos de flesta. Så att det här var en våldsam ökning av antalet offer.
Och idag är ju Libyen på gränsen till inbördeskrig, i varje fall är det kaos och oordning där.
Ja, det stämmer, och det är det är ju en, det är närmast en sån här failed state, och det är väl, det blir ju ofta så med interventioner. Kosovo är en icke-fungerande stat av ungefär samma slag.
För att tala om Irak.
Och Irak.
Det har varit ett himla blodbad i, vad är det, 10 år nu?
Ja, och Afghanistan vet vi ju inte vad som kommer hända, men det är ju oerhörda civila offer.
Om jag lyckas sälja en av de här böckerna, Lagen mot krig, där du och 3 andra jurister talar om kriget och lagarna, och de är inte nöjd med den, då kommer jag skylla på dig, Lars-Gunnar Liljestrand. Pallar du för det?
Ja då, nej, men det, då är jag väldigt intresserad att ta en diskussion med en sån person. vad vi konstaterar är ju att det finns inte mycket diskussion kring FN-stadgans våldsförbud, och det är det vi vill ha upp med det här, för det är faktiskt grunden för den här världsordningen.
Utomordentligt. Tack så du ha, Lars-Gunnar.
Tack då.
Boken Lagen mot krig finns att köpa av oss i TUFF. Ni kan kontakta mig, Åke Sandin, på telefon 712-4463, e-post ake.sandin@tyresoradion.se. Och TUFF kommer att ordna ett offentligt möte om Syrien i november. Men långt innan dess så har vi ett möte om Mellanöstern, närmare bestämt Israel-Palestina. Då kommer Lena Lönnqvist från Dalarna hit till TUFF-lokalen. Och hon var ekumenisk följeslagare på Västbanken i 3 månader i vintras. Och mötet äger rum onsdag den 2 oktober klockan 19. TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 8. Och gemyt, fika och debattglädje ingår alltid i dessa möten. Så hjärtligt välkomna. Och jättevälkomna att bli medlem i TUFF. Det är rätt många i sommaren som har blivit det. Kanske är de lite upprörda över det grova förtalet mot oss som har förekommit. Och medlem blir man genom att sätta in 200 kronor för enskild plus 80 för familjemedlem på TUFFs plusgiro 16 01 37 6. Det här Radio TUFF, det hörs som vanligt 3 gånger per dygn i 14 dagar, och nästa Radio TUFF, det kommer första gången söndagen den 13 oktober klockan 17. Tills dess, ha det så bra, kära lyssnare.